Tulluppsyningsmannen Safir till Drakulen Sysaintrade grotta. Efter 15 år, som tulltjänsteman, varav nio med träben, kunde Harald Fransson inte längre minnas hur livet tidigare, innan jobbet vid tullstationen i Roslagens yttersta utkanter, hade förefallit. Han hade helt enkelt blivit ett med arkipelagen. Dess många öar, skär och koppar fulla av illegala spritgömmor, oregistrerade farkoster och ljuskugga smygfiskare. Och nu skulle pensioneringen plötsligt omintetera det som han älskat att hata. Att cyniskt och vildsint slå ner på alla som försökte ta sig förbi lagens långa arm när Harald var den som bestämde var hela tiden med verksamheten. När han i morgon fyllde 70 år kände han att han egentligen ville ha förlängd tjänst till minst 75 och helst så länge han levde. De slingar som skären kryllade av var ännu inte utrotade. Det mycket stora praktarsel till föregiven fiskare som fortfarande jäckade honom i Wilhelmssons gestalt, som han gjort sedan 12 långa år, skulle säkert se med största lycka på Haralds pensionering. Harald skartänder vid blotta tanken, du din vinklippta vaktel. Jag ska krossa din osla skämben med min benprotens så du lär dig vad som gäller. Vrålade Harald till sin hunsade underlydande mange, som hukande skyndade att sänka ankaret, hade inte valt att arbeta för skärgårdens mest nitiska och hatade tulltjänsteman. Efter nio år av nedlåtande kommentarer och dåliga försök att lappa ihop deras från början hopplösa skorv, hade många nu resignerat och lät deras sedan länge ansträngda relation förfalla och hejdat ditt odrygliga, skitfulla ängel. Jag ångrar bittert det svaga ögonblick som fick mig att anställa en sådan komplett jubelidiot till sängångare som du. Harald verkade vara gott humör idag eftersom han underlät att pika många för hans harminthet och allmänna brist på anständiga förfäder. Många hade råkat försäga sig för 4 år sedan. Han hade faktiskt ett suspekt stamträd som han tyvärr hade misslyckats med att rölja för Harald, se på fan. Ropade Harald och pekade på den trälåda som guppade i vattnet. Här är något fuffens på gång. Harald slickade sig förväntansfullt om sina salta läppar. Dreja bi. Mange gjorde som vanligt när han fick en order. Tog sig en stadig sup och hostade häst i några minuter medan Harald irriterat stampade med träbenet i däcket. Till slut kunde han inte smita ifrån sina plikter. Han böjde sig ner över relingen och spydde en välriktad strålerakt i den låda som Harald upptäckt. Harald fick nog, föste bryskt undan den passiva underhuggaren och drog i rådret så båten drejade bi. Med en botshacka lyckades han sedan fiska upp trälådan. Visst men förväntansfull slog han ur lådans innehåll på däck. Till sin oerhörda glädje kunde han konstatera 3 ting. Lådan innehöll en stor mängd med säkerhet illegal smuggelsprit. Den hade en tydlig inskrift på insidan och denna låda utgjorde ett mycket efterlängtat beslag. Hon låg. Nu, äntligen skulle den största boven av dem alla åka fast. Den ilslue, genomrutne Wilhelmsson hade äntligen gjort sitt. Nu skulle han slås igen och förpassas till det innersta av Norrland. Det var nämligen ingen mindre än denna Wilhelmssons bomärke som var inbrunt i lådan. Wilhelmsson satt, som vanligt, på sin gistna brygga och spanade i tubkickaren. Han väntade på något. Det gjorde han nästan jämt. Över Ålands hav vid en förändringens vindar. Wilhelmsson kände dem i sina gamla knän, som skakade lätt. Han kliade sig först trött på skalpen när han såg segel i fjärran. Tror fan det är Nilsson, men vad i helsike är det han har på släp? Wilhelmsson spottade reflexmässigt. Han saliverade alltid lyckligt, något som emot vind ofta lett till en kaskad av köttedel. Nilssons 25-fotseglare närmade sig Wilhelmssons brygga med god fart, trots att den uppenbarligen hade en av tullverkets blåmålade jagare i en bågsärlina med dra mig baklänges i en kalmanel. Utbrast Wilhelmsson lyckligt. Nilsson anlade bryggan med sin sedvanliga brist på känsla för sådana grundläggande lagar som tröghet och luftmotstånd. Med ett hejskeligt brak rände han in bryggan, som rubbades cirka 2 cm. Wilhelmsson hade byggt bryggan på lösan sand, vilket gjorde den mottaglig för stötar. Nilsson. Din gamle kanalje. Vad den din hälsefyr har du släpat hit? Utbrast Wilhelmsson, då hans gamle vapendragare Eben-Harald Nilsson Vikt hoppade ur båten och landade på hans skakande knän. Fan, tror din gamle söndagseglare. Tror du inte jag lyckats få tag i ett riktigt kap, Haralds tulljägare? Och inte nog med detta. Jag har dessutom tillskansat mig hans efterblivna assistent. Här. I tunnan. Wilhelmsson tittade nyfiket ner i den skamfyllade gamla ältorna som Nilsson pekade på. I botten låg en hoppvikt, till synes lätt fuktig filt. Var då? Jag ser inte någon man här inte. Nilsson tittade över kanten och drog bort filten, men inte heller där kunde någon av dem skönja någon man. Något bryd vände sig Nilsson om och vrålade. Vem fan har snott man? Nilssons undersköterska kusin, Bråk-Ingvar, uppenbarade sig på däck och förklarade sig. Vi lät han gå. Alltså, han nällde så förbannat på att han hade tandverk. Och så grejade inte Tobbe, Wilhelmsson och Nilsson tittade på varandra. Och var lämnade ni av honom då? Sade Nilsson med överdrivet barnslig stämma. Bråk-Ingvar kliade sig i skrevet och förklarade att han inte riktigt mindes, men hade bestämt för sig att en grotta var något viktigt i sammanhanget. Faktum var att de hade dumpat mannen i något slags fördjupning över på Norskholmen. Ja, det kunde kanske till och med varit den fjärde grottan, strax norr om den där gamla gystna, havererade ombastun, som så många av Bråk-Ingvars bekant alltid hade menat var den bästa väster om Skranglö och förresten den enda också, men det hörde inte hit, så nu är det bara för oss att fiska upp mannen. Menade Bråk-Ingvar. Något inkonsekvent men med stor inlevelse. Han tittade forskande på de andra. Skulle han lyckas lura i dem att man fortfarande gick att hitta och därmed undgå att bli källhallad med detsamma? Det blev en lång tystnad. Slutligen tog Wilhelmsson till det övervåld som den uppstudsiga underhuggaren hade förväntat sig. Med ett stadigt tag om den arme mannens nacke började han veva runt den i luften. Viltillande och svärande punkt med en föraktfull handledsnätt släppte han taget om Nilssons inkompetente kusin, vilken handlöst flög ut över vattnet, så där ska en slipsten dras. Utbrast Nilsson. Vad då för slipsten? Undrade Wilhelmsson, den som nu sitter fastsrad, eller åtminstone borde sitta fastsrad, runt min halvkusins usla nacke. Svarade Nilsson punkt samtidigt, som dessa händelser tilldrog sig stod tulltjänsteman Harald Fransson på botten av den fjärde grottan och blängdes ut på manne. Det var ju meningen att det skulle vara här nu, sa han. Men det släppte av mig. Hulkade den hunsade manne. Jag lyckades bli tillfångatagen, men lyckades inte få dem att förstå vikten av att behålla mig vid liv, så de försökte trycka ner mig i nötorna, fortsatte han. Harald blängdes ut på sin odugliga assistent. Han pekade på Manges och proportionerligt stora näsa och utbrast upprört. Om det inte varit för den där jävla kranen skulle allting vara så alldeles förbannat jävla smidigt. Det kan väl för fan till och med vara så att näshelvetet ledde till att det dumpade dig. Så var det. Med dessa ord snöt sig Mange i handen och satte sig kyrkt på ändan i botten av gropen. Punkt Harald kokade av inte alls särskilt återhållen vrede. Med tre raska steg var han framme vid gropens kant. Jag ser segel vid horisonten, utbrast han plötsligt. Mycket riktigt sågs något slags vitt tingest fladdra i fjärran. Punkt på fördäck stod Wilhelmsson och Nilsson. Tillsammans utgjorde det 95% av skärgårdens samlade kroksabeläggare, om man mäter vikten på sablarna. Båda två hade sedan barnsben konkat omkring på varsin lika böj, som vars kroksabel av sin badmodell. Punkt nu var måttet rågat, ansåg det tu. Nu om någonsin skulle deras nemesis och alla hans lömska underhuggare grundligen nederas. Jakt och mening att ingen av dem skulle lyckas överleva nästa strid. Hade de utrustat sina respektive besättningar med minerade kräftmjärdar, stärkta sydvästar och vässade, förgiftade båtshackar. Besättningsmännen negades till blodtörst medelst av kok på gammalbultad fälkuppspetsad med högoktanig smuggelsprit. Det var en skräckinjagande samling piratfysionomier som taktfast drunkade sina respektive tillhyggen i båtens sidor. Punkt Nilsson sade sällan något utan att inkludera någon annan i långa invecklade samtal om kartesiansk dualism. Men nu begärde studens allvar att han lade sina filosofiska griller åt sidan och istället med lakonisk precision gav ordern, som hans vannar så förväntansfullt emotsett. Död allt punkt från sin grop i lä bakom en sanddyn såg Harald med bestöttning hur skärgårdens alla skurkar verkade ha sammanadat sig mot honom. Med blod i blicken och en brokig samling under huggare stampade Wilhelmsson och Nilsson ihjäl alla försvarslösa varelser de kunde se, tre måsar. Fem sälar, två landkrabbar, diverse strandflugor, uppskattat antal, 3000 och ett tiotal soldyrkare. Med raska tag rullades nu bandvagnarna i land inom kort. De många kadaver som nu låg utspridda över stranden blev ett tankeställare för Harald. Det motmedel han förfogade över syntes något underdimensionerade, mange. Tak se efter om vi har något krut, sa Harald med spelat lugn. Mange, som ägnat de senaste minuterna åt surmulentande ångislan, började genast att nälla. Det finns aldrig så det räcker ändå, brast han ut i ett försök att verka som han hade någon aning om krutmängderna i gropen. Det är förresten blött och felaktigt uppmätt, fortsatte han, lika jämstörig som alltid. Punkt Harald, som aldrig tog man på allvar, gjorde en irriterad låg runt grottan. Nog fan fanns det väl någon typ av sprängämne att använda. Och skåden. Under ryamattan i det runda hörnet stod en kagge. Harald borstade av dammet från etiketten och läste. Dunder och brak, finfint krut, som sprängs och smäller. Han lossade försiktigt på locket, blötte ett finger och smakade på innehållet. En eldkvast stod, som en jättroll ur hans öron nästan omedelbart därefter, mange. Ropade Harald. Se nu fan till att rota reda på tändstickorna. Harald, som studerat den korrekta metoden för att konstruera en svavelsticka på Pyrotekniska universitet i Innsbruck, började nu medan sin likt allvar blandade rätta ingredienserna. Punkt nere på stranden monterades havitsar och grävdes skyttegravar och i små ihop slänga betongbunkrar smiddes planer. Äntligen skulle man kunna ta livet av den där förbannade tullaren och hans lika irriterande, långnäsade slingel till medhjälpare. I vakt. Wilhelmssons hesa stämma ekade över den förödda stranden. Idag är dagen det, dagen då vi en gång för alla ska nedgöra vår arvfiende. Jag förväntar mig att Harald Fransson blir så tillintetgjord att minnet av honom bleknar innan måndag morgon. Fyra av de bepansrade infanteribrigaderna hurade samfällt sitt bifall. Möjligen redan på söndagskvällen började Nilsson, som gärna såg att nästkommande vecka ägnades i stort sett helt åt något så enkelt som fyrvaktning. Vi måste tänka på vår kärnverksamhet och inte låta den inneboende dualism vi alla definieras av splittra vårt handlingssätt. Vi kan inte. Nu tror jag att det får vara bra. Vi klarar inte av för mycket eftertanke på randen till en sådan här batalj. Wilhelmsson blängde upp fordrande på sin kumpan, vars djupsinnigheter brakt honom ur fattningen för ett ögonblick. Han hämtade andan och fortsatte raskt med att äga trupperna, som i och för sig knappast behövde fler anledningar att röda. Hade någon utlyst en tävling där den klurigaste schackspelaren skulle koras, skulle den tänkte med sen att nog ha tagits av daga illa kvickt. Folket var i vanliga fall föga kontemplativt till läggningen, och så inte heller nu. Punkt med mödosamma rörelser vände sig man om. Han hade under de senaste minuterna allt mer resignerat och övervägde myteri. Han hade fått usel lön sedan 17 år vid masten, utsått de sista rutna potetter han hade, och slutligen insett lönlösheten i att försöka med någon slags patetisk hjältepose. Det fick vara nog nu. Med frenesi började han leta efter lakan, vilka han ämnade göra en flagga av, ett baner, som skulle vara vitt och understryka hans vilja att villkorslöst kapitulera, att krypa i smutsen och fullständigt överlämna sitt öde i vilka inkompetenta händer som helst. Harald fick klara sig utan honom, vem skulle inte det? Plötsligt kände han hur något kallt och slemmigt draperade sig runt hans hjärta. Dåligt vin och ännu sämre självförtroende ansatte honom med dåligt samvete som unken bonus. Kväljningar välde in likt en flodvåg av ångest dagen efter ett sällsynt misslyckat beersparty, där man förgäves försökt ränka trubaduren. Han mindes med fasa att flera av Wilhelmssons män var helt färgblinda och förstod således att den vita flaggan skulle fallera. Bara ett ting återstod, att kvickt ta sig själv av daga, för att åtminstone undgå skammen. Sagt och gjort. Med resoluta kliv stegade man bort mot ett ställ med skedar, som kvar lämnats på platsen. Den bärande idén i hans handlande stod bortom all logik. Med vänster hand skulle han välta hela stället och därigenom påverka situationen så att några av de sjöfåglar som synts sväva ovanför hela slagfältet snabbt bestämde sig för att ingripa. Obegripligt nog fungerade denna lösryckta idé perfekt. Störda av skedskramlet vände sjöfåglarna sina små vita huvuden och fick något galet i blicken när de fällde in vingarna och inledde en rekordsnabb vansinnesfärd.